Kapitel 2. Det osynliga riket, Gud och gudarna. Folk fascineras av det övernaturliga och det övermänskliga. Titta bara på underhållningsindustrin de senaste åren. Tusentals böcker, tv-program och filmer från det senaste decenniet har handlat om änglar, utomjordingar, monster, demoner, spöken, häxor, magi, vampyrer, varulvar och superhjältar. I många av Hollywoods succéartade filmkoncept figurerar det övernaturliga. X-Men, Avengers, Harry Potter-filmerna, Superman och Twilight-filmerna. TV-serier som Fringe och givetvis Supernatural och Arkiv X har hängivna följare till och med långt efter man har slutat spela in nya avsnitt. Och när man tänker efter har inte dessa saker alltid varit populära i sägner, böcker och konst. Varför? Ett svar är att de är en flykt från det ordinära. De erbjuder oss en värld som är mer intressant och spännande än vår egen. Det är någonting med kampen mellan gott och ont förstärkt till kosmiska nivåer som gör oss hänförda. Hjältarna från Midgård, Gandalf, Frodo och kompani och deras episka kamp mot mörkrets herre Sauron i Sagan om ringen-trilogin har fängslat läsare och numera filmpublik i över ett halvsekel nu. Ju mer övervärldslig skurken är, desto mer spektakulär är triumfen. En annan anledning till att folk dras till andra världar är att, som boken Predikaren uttrycker det, Gud har lagt evigheten i människors hjärtan. Predikaren kapitel 3, vers 11. Det är något med de mänskliga omständigheterna som gör att vi längtar efter någonting bortom mänskliga upplevelser, något gudomligt. Aposteln Paulus skrev också om denna längtan. Han lärde ut att den kommer från att helt enkelt bara leva i den värld Gud har skapat. Skapelsen vittnar om en skapare och därför också om ett rike bortom vårt eget. Se Romarbrevet kapitel 1, vers 18-23. Faktum är att Paulus sa att denna impuls var så kraftig att den måste undertryckas avsiktligt. Se vers 18. Och ändå verkar vi inte tänka på Bibelns episka berättelser på samma sätt som vi tänker på våra egna berättelser om det övernaturliga i böcker, filmer och legender. Det finns anledningar till det, och de sträcker sig längre än bristen på specialeffekter. För vissa personer är Bibelns karaktärer för ordinära eller farbroderliga. De känns inte dynamiska eller hjältemodiga. Det är ju trots allt samma karaktärer och samma berättelser vi har hört sedan vi gick i söndagsskola som barn. Sedan har vi den kulturella barriären. Vi har svårt att identifiera oss med något som verkar vara en oändlig parad av forntida herdar och män som klär sig i särk, som skådespelarna i din kyrkas julpjäs. Men jag tror att en ännu större faktor i varför science fiction eller övernaturlig fantasy fångar vår fantasi lättare är hur vi har lärt oss tänka kring Bibelns osynliga värld. Det jag har hört i kyrkan genom alla år missar inte bara målet, det gör det övernaturliga tråkigt. Och ännu värre, kyrkans undervisning gör att den osynliga övernaturliga världen blir vek och maktlös. Mycket av det som kristna tror om den osynliga världen är inte sant. Änglar har inte vingar. Keruber räknas inte, för de kallas aldrig änglar och de är icke-mänskliga varelser. Änglar kommer alltid i mänsklig skepnad. Demoner har inte horn och svans och de är inte här för att få oss att synda. Det klarar vi jättebra själva. Och fastän Bibeln med rätta beskriver demonisk besittning på ett fruktansvärt sätt, så har intelligent, ondska, lömskare saker att göra än att förvandla folk till marionetter. Dessutom har änglar och demoner små roller i spelet. Kyrkan verkar aldrig prata om de stora grabbarna och deras agenda. Gudarna finns på riktigt. Jag frågade dig i första kapitlet om du verkligen tror på det Bibeln säger. Se detta som en frågesport. Bibeln säger att Gud har en arbetsgrupp av gudomliga varelser som effektuerar hans beslut. Den kallas Guds församling, råd eller domstol. Se Psaltaren 89, vers 6-8 eller Daniel kapitel 7, vers 10. En av de tydligaste verserna om den är i Psaltaren 82, vers 1. Folkbibeln formulerar det bra. Gud står i gudaförsamlingen, bland gudarna håller han dom. Om man tänker efter är det en häpnadsväckande vers. Den skakade om mig första gången jag verkligen tittade på den. Men versen betyder det som den rätt och slätt säger. Som med vilken vers som helst måste Saltaren 82 vers 1 sättas i kontext av vad Bibeln säger i övrigt. I det här fallet vad den säger om gudarna och hur den termen ska definieras. Det ursprungliga hebreiska ord som översätts gudar är Elohim. Många av oss har så pass länge tänkt på Elohim på bara ett enda sätt, som ett av namnen på Gud Fadern, att det kan vara svårt för oss att tänka på ordet i dess bredare mening. Men ordet syftar på vilken invånare som helst i den osynliga andevärlden. Därför används det om Gud själv, se första Moseboken kapitel 1 vers 1, demoner, se femte Moseboken kapitel 32 vers 17, och döda människor i livet efter detta, se första Samuelsboken kapitel 28 vers 13. För Bibeln är vilken oförkroppsligad varelse som helst som har andevärlden som hemadress en Elohim. Den hebreiska termen syftar inte på en specifik uppsättning förmågor som bara Gud har. Bibeln skiljer på Gud och alla andra gudar på andra sätt, inte genom att använda ordet Elohim. Exempelvis befaller Bibeln gudarna att tillbe Bibelns Gud. Se Saltaren 29, vers 1. Han är deras skapare och kung. Se Saltaren 95, vers 3. Eller Saltaren 148, vers 1-5. Saltaren 89, vers 7-8 säger: Vem i skyn kan jämföras med Herren? Vem bland Guds söner kan liknas vid Herren? Gud är fruktad i de heligas råd, stor och mer värdad än alla omkring honom. Bibelförfattarna är tydliga med att Israels Gud inte har någon jämlike. Han är gudarnas Gud. Se femte Moseboken kapitel 10 vers 17 och Psaltaren 136 vers 2. Dessa varelser i det heligas råd är verkliga. I den här bokens första kapitel citerade jag en passage där Gud hade ett möte med sin himmelska härskara för att bestämma hur de skulle göra sig av med kung Ahab. I den passagen kallades medlemmarna av denna himmelska grupp för andar. Om vi tror att andevärlden är verklig och är bebodd av Gud och andevarelser han har skapat, så som änglar, så måste vi erkänna att Guds övernaturliga arbetsgrupp som beskrivs i de verser jag har citerat och många andra också är verklig. Annars blir vår tro på en andlig verklighet bara tomma ord. Och eftersom Bibeln identifierar dessa medlemmar av gudaförsamlingen som andar vet vi att gudarna inte bara är avgudar av sten eller trä. Statyer jobbar inte för Gud i en himmelsk församling. Det är sant att folk i den antika världen som tillbad de rivaliserande gudarna gjorde avgudabilder. Men de visste att avgudabilderna de tillverkade för hand inte var de riktiga makterna. De där handgjorda avgudabilderna var bara föremål som deras gudar kunde leva i för att ta emot offergåvor och förmedla kunskap till sina följare som utförde ritualer för att få gudarna att komma till dem och bosätta sig i avgudabilden. Rådets struktur och verksamhet. Gudarna i Saltaren 82, vers 1 kallas den högstes söner senare i salmen. Se vers 6. Guds söner dyker upp många gånger i Bibeln, oftast i Guds närvaro som i Jobb kapitel 1, vers 6 eller kapitel 2, vers 1. Jobb kapitel 38, vers 7 talar om för oss att de fanns till innan Gud började forma jorden och skapa mänskligheten. Och det är väldigt intressant. Gud kallar dessa andevarelser sina söner. Eftersom han skapade dem känns familjebenämningar vettiga på samma sätt som du kallar din avkomma son eller dotter på grund av att du deltog i deras skapelse. Men förutom att Gud är deras far är han också deras kung. I den antika världen regerade kungar ofta genom sina förlängda familjer. Kungamakten gick i arv. Herraväldet var en familjeverksamhet. Gud är herre över sin församling och hans söner står näst högst i rang på grund av deras relation till honom. Men som vi kommer att diskutera genom hela den här boken så hände någonting. Vissa av dem blev illojala. Guds söner är även beslutsfattare. Vi vet från första kungaboken 22 och många andra passager att Guds verksamhet involverade interaktion med människans historia. När Gud bestämde att det var dags för den onde Ahab att dö lät han sin gudaförsamling bestämma hur det skulle gå till. Gudaförsamlingens möten i Saltaren 82 och första kungaboken 22 är inte de enda i Bibeln som har med oss att göra. Vissa av dem avgjorde imperiers öde. I Daniel kapitel 4 blev Nebukadnessar, Babylons kung, straffad av Gud genom tillfällig sinnessjukdom. Den domen var den högstes beslut, se Daniel kapitel 4, vers 21. Och det var bestämt genom väktarna, se Daniel kapitel 4, vers 14. Väktare var en term som användes för gudomliga varelser i Guds församling. Den syftade på att de alltid vaktade över mänskliga angelägenheter. De sov aldrig. Dessa bibliska scener av gudaförsamlingens sammanträden säger oss att Guds församlingsmedlemmar deltar i Guds styre. I åtminstone några av fallen påbjuder Gud det han vill ska göras, men han ger sina övernaturliga ombud frihet att bestämma vilka medel som ska användas. Änglar deltar också i Guds församling. Orden som översätts ängel från originalspråken i Gamla och Nya testamentet betyder egentligen budbärare. Ordet ängel är i grund och botten en yrkesbeskrivning. Änglar levererar meddelanden till folk. Vi kommer att lära oss mer om änglar och deras plikter och även Guds församlingsmedlemmars övriga plikter senare i boken. Varför detta är betydelsefullt? Din reaktion på allting du har läst i denna bok hittills kan vara ungefär fascinerande grejer. Jag har aldrig sett detta i Bibeln förut, men vad innebär all den här informationen, om det innebär något alls, för mitt dagliga liv och för hur min kyrka fungerar? Och svaret är att sanningarna som presenteras i denna bok är viktiga för vår förståelse om vem Gud är, hur vi relaterar till honom och vad vårt syfte på jorden är. För att klargöra det kommer jag avsluta varje kapitel med ett sånt här avsnitt som packar upp den praktiska innebörden av det kapitlets sanningar. I det här kapitlet har vi diskuterat hur Bibeln beskriver Guds kosmiska regering, vilka insikter dessa beskrivningar ger oss om Gud och ytterst sett hur Gud relaterar till oss. För det första, Guds himmelska familjeverksamhet är en mall för hur han relaterar till sin jordiska familj. Vi kommer att diskutera det vidare i nästa kapitel, men här är ett exempel. Du kanske har undrat varför Gud egentligen behöver en gudaförsamling. Gud borde inte behöva hjälp med någonting, även i andevärlden. Han är ju Gud. Men Bibeln är tydlig med att han använder lägre varelser till att få saker gjorda. Han behöver inte en gudaförsamling, men han väljer att använda en. Och han behöver inte oss heller. Om Gud ville skulle han kunna tala högt till alla människor som behöver evangeliet, ge alla den uppmuntran de behöver för att vända sig till honom och kalla det gott. Han skulle kunna övertyga folk att älska andra människor genom att sätta sin röst i deras huvuden. Men det gör han inte. Istället använder han folk som du och jag för att få jobbet gjort. För det andra, Gud skulle kunna förutbestämma händelser för att få allting att bli som han vill, men det gör han inte. I berättelsen om kung Ahab låter Gud sina himmelska assistenter bestämma hur de ska fullgöra hans vilja. Med andra ord, han låter dem använda sin fria vilja. Det säger oss att inte allting är förutbestämt. Och så är det inte bara i den osynliga världen utan också i vår värld. I Bibeln har den osynliga världen struktur. Gud är vd. De som arbetar för honom är hans familj. De delar herraväldet. De deltar i att driva företaget. Otroligt nog pratar Bibeln på samma sätt om mänskligheten. Från allra första början i Eden skapade Gud mänskligheten för att regera över jorden med honom. Gud sa till Adam och Eva, "Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er." Första Moseboken kapitel 1, vers 28. Adam och Eva var Guds barn, Guds jordiska familj. Gud ville leva med dem och låta dem delta i att göra hela världen som Eden. Det är ett välbekant koncept för de flesta läsare. Det som inte är lika uppenbart är att Adam och Eva inte var de enda medlemmarna av Guds familj i Eden. Hans gudomliga familj var också där. Eden var platsen där Gud bodde. Och där Gud bor, där bor också hans familj. Vi tänker oss himlen som en plats där vi kommer att bo med Gud och hans änglar, hans gudomliga familj. Det var så det var tänkt att vara från början, och det är så det kommer att bli. Det är ingen tillfällighet att Bibeln slutar med att himlen kommer tillbaks till jorden i ett nytt globalt Eden. Se Uppenbarelseboken, kapitel 21-22. För att förstå vårt öde måste vi gå tillbaks till tiden då Guds två familjer bodde på samma yta. Vi måste gå tillbaks till lustgården.